Hej, jag heter William. Välkommen till 903-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Anthony Lewis bok The Basics of Bitcoins and Blockchains är en saklig introduktion till kryptovalutor, digitala tillgångar och den blockkedjeteknik som förknippas med dem. Den tillhör genren populärvetenskaplig facklitteratur om finans och teknik, men kräver inga förkunskaper i programmering, bankväsen eller kryptografi. Lewis börjar med den mer grundläggande frågan om vad pengar är och varför digitala betalningar fungerar, innan han stegvis går vidare till bitcoin, kryptografiska metoder, token, blockkedjor och investeringar. Bokens uttalade styrka är att den skiljer teknikens faktiska funktion från de stora löften och den spekulation som ofta omger kryptomarknaden. I en svensk kontext är den användbar för den som vill förstå vad som ligger bakom rubriker om bitcoinpriser, digitala plånböcker, bedrägerier och reglering. Utan att utgå från att tekniken automatiskt förändrar hela ekonomin. Perspektivet är förklarande snarare än säljande. Läsaren får därmed en grund för att bedöma påståenden om både möjligheter och risker med större precision. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från pengar till digital knapphet som grund för bitcoin, Lewis bygger sin genomgång från pengars funktioner, inte från priset på bitcoin. Det är ett viktigt grepp eftersom kryptovalutor annars lätt framstår som enbart spekulativa nätfenomen. Boken behandlar pengar som ett sätt att betala, värdera och lagra värde. Och sätter digitala pengar i relation till redan etablerade system där banker, kortnätverk och centralbanker har centrala roller. Därifrån blir bitcoins särdrag tydligare. Bitcoin är inte bara en digital post i ett företags databas, utan ett system som försöker låta deltagare enas om ägande och överföringar utan en central administratör. Den centrala utmaningen är dubbelspendering, alltså risken att samma digitala enhet används mer än en gång. Lewis förklarar att nätverkets regler, kryptografiska signaturer och den gemensamma transaktionshistoriken tillsammans ska hantera detta problem. Begränsad tillgång är också relevant, men den gör inte i sig en tillgång stabil eller lämplig som vardagliga pengar. För svenska läsare, vana vid Swish. Kortbetalningar och ett bankbaserat betalningssystem med högt förtroende tydliggör jämförelsen att bitcoin innebär en annan modell för kontroll och verifiering. Med andra avvägningar kring ansvar, snabbhet och risk. För det andra, kryptografi, nycklar och plånböcker förklarar vem som kontrollerar tillgångarna. En av bokens mest praktiska delar gäller den kryptografi som gör kryptovalutor möjliga att använda utan att varje transaktion måste godkännas av en bank. Lewis förklarar principen med publika och privata nycklar. En publik nyckel kan användas för att ta emot tillgångar eller identifiera en mottagare, medan den privata nyckeln används för att signera transaktioner. Det avgörande är att kontrollen över den privata nyckeln i praktiken motsvarar kontrollen över de tillgångar som nyckeln kan disponera. Därför är ordet plånbok delvis missvisande. En digital plånbok förvarar vanligen uppgifter och nycklar som behövs för att hantera tillgångarna, medan transaktionshistoriken ligger i nätverkets gemensamma register. Denna åtskillnad leder till en viktig konsekvens. Användaren kan få större självbestämmande, men bär också mer ansvar. Om nyckelmaterial förloras eller lämnas ut till en bedragare finns det ofta ingen kundtjänst, bank eller myndighet som enkelt kan återställa åtkomsten. Boken kopplar därmed tekniken till vardaglig säkerhet, exempelvis val mellan egen förvaring och förvaring hos en handelsplattform. Det är en nödvändig motvikt till förenklade påståenden om att decentralisering automatiskt innebär trygghet. För det tredje, blockkedjan som gemensamt register. Inte som en universallösning, Lewis beskriver blockkedjan som en metod för att föra ett delat register över transaktioner där nya poster ordnas och kopplas till tidigare historik. Poängen är inte att data blir magiskt sann bara för att den ligger i en blockkedja. Tekniken gör det svårare att i efterhand ändra en accepterad historik. Eftersom deltagarna följer gemensamma regler och eftersom ändringar måste hanteras i relation till nätverkets tidigare data. Men ett register kan fortfarande innehålla felaktiga uppgifter från början. Och det kan inte på egen hand avgöra om en fysisk vara levererats eller om ett avtal har uppfyllts utanför systemet. Denna begränsning är central i bokens mer nyktra syn på företagsblockkedjor. Lewis behandlar även smarta kontrakt och andra blockkedjeplattformar, alltså program som kan genomföra förutbestämda villkor på en blockkedja. Sådana lösningar kan minska behovet av manuella mellanhänder i vissa processer, men de kräver tydliga regler, god systemdesign och tillförlitliga data från omvärlden. För organisationer är den relevanta frågan därför inte om blockkedjor är moderna. utan om flera parter faktiskt behöver dela ett register utan att en redan betrodd aktör rimligen kan sköta databasen. Boken hjälper läsaren att skilja rimliga användningsfall från teknikdriven marknadsföring. För det fjärde, token. ICO, ERO och värdering visar skillnaden mellan teknik och investering. Boken skiljer mellan kryptovalutor och andra digitala token. En skillnad som behövs när man bedömer projekt och investeringar. En token kan ha olika påstådda funktioner, exempelvis ge tillgång till en tjänst, användas inom ett nätverk eller representera ett ekonomiskt anspråk. Men den tekniska etiketten säger inte automatiskt något om ett tokens faktiska värde, juridiska status eller långsiktiga användbarhet. Lewis tar upp Initial Coin Offerings, ICO ER, som ett sätt för projekt att samla in pengar genom att ge ut token. Det gör ämnet relevant även efter de perioder då ICO är dominerade marknadsdebatten, eftersom samma grundfrågor återkommer i nya former av digital tillgångsfinansiering. Vad köper investeraren egentligen? Vilka rättigheter finns? Behövs token för tjänsten eller används den främst som finansieringsinstrument? Finns en fungerande produkt, en trovärdig organisation och en rimlig modell för efterfrågan? Boken behandlar också värdering som svårt och osäkert, särskilt när kassaflöden, ägarrättigheter och etablerad användning är oklara. Därmed flyttas fokus från kursprognoser till analys av mekanismer och incitament. Det är ett användbart synsätt för läsare som vill förstå varför ett välskrivet tekniskt dokument eller en aktiv nätgemenskap inte räcker som bevis för en sund investering. Slutligen, bedrägerier, prisrisk och reglering hör till kryptons grundkunskap. Lewis inkluderar investering, risker, handelsplatser, plånböcker och reglering som en egen del av introduktionen. Det är väl motiverat, eftersom kunskap om hur en blockkedja fungerar inte skyddar någon från dåliga beslut eller oseriösa aktörer. Kryptotillgångar kan ha kraftiga prisrörelser och Bitcoin har historiskt haft stora fall likväl som snabba uppgångar. Prisvolatilitet innebär att en tillgång kan vara svår att använda som stabil värdemätare eller för kortsiktigt sparande, även om den tekniska infrastrukturen fungerar som avsett. Boken riktar också uppmärksamheten mot bedrägerier och informationsasymmetrier. Den som utvärderar ett erbjudande behöver fråga vem som kontrollerar tillgångarna. Hur förvaring och uttag fungerar, vilka avgifter som tas ut och om marknadsföringen bygger på verifierbara fakta eller löften om säker avkastning. Reglering är inte ett sidospår, utan påverkar vilka tjänster som får erbjudas, hur kundskydd utformas och hur aktörer hanterar identitetskontroller. Exakta regler förändras över tid och mellan länder, även inom Europa, men bokens princip består. En ansvarsfull bedömning kräver både teknisk förståelse och finansiell försiktighet. Det perspektivet gör den mer användbar än guider som reducerar kryptomarknaden till antingen en snabb vinstmöjlighet eller ett rent tekniskt experiment, sammanfattningsvis. The Basics of Bitcoins and Blockchains passar främst läsare som vill skaffa sig ett stabilt ordförråd och en fungerande tankemodell innan de följer marknaden. Använder kryptotjänster eller deltar i diskussioner om blockkedjor i arbetslivet. Den är särskilt relevant för studenter, ekonomer, jurister, företagsanställda och nyfikna privatpersoner som behöver en introduktion utan krav på teknisk specialistkunskap. Även den som redan känner till vanliga begrepp kan ha nytta av bokens ordning, från pengar och digitala betalningar till nycklar, konsensus, token och investeringsrisk. Den praktiska behållningen ligger inte i köp- eller säljråd. Istället lär boken ut frågor som är mer hållbara, exempelvis vilken roll en mellanhand spelar. Vad en privat nyckel faktiskt innebär, varför ett delat register kan vara användbart och när det snarare är onödigt. Läsaren får också bättre förutsättningar att känna igen skillnaden mellan teknisk funktion, ekonomiskt värde och marknadsföring. Det som särskiljer Lewis bok inom genren är dess balanserade omfattning. Många introduktioner fokuserar antingen snävt på Bitcoin, tekniskt på programmering eller spekulativt på prisutveckling. Här binds teknik, pengar, tokenfinansiering och riskhantering ihop i ett tillgängligt språk. Boken bör dock läsas som en grundbok, inte som aktuell rådgivning, eftersom marknadsstrukturer, regler och produkter förändras snabbt. Just den försiktiga, förklarande ansatsen gör den till ett rimligt första steg i ett område där tvärsäkra påståenden är vanliga. Om du vill stödja Anthony Lewis, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!